Kapitel 43. Avsked. Tillvaron efter Uppsala-slaget var tudelad. Gille följde på likbål. Bud möttes av bitter veklagan eller obeskrivlig fröjd. Män repade sig eller dog. Av Svitjod straffade Östen somliga och skonade andra. De som svor sig fria, och honom troget, lät han fara. Liksom gjutarna, berövade både vänner och vapen samt hövding. Vissa av dessa skulle möta ännu mer elände när de kom hem. Såren efter Finnvids framfart läkte långsamt i Djurs och Måls i Jutland. Östen hann aldrig hälsa Harald före drabbningen. Nu frågade sig många om man kunde lita på denne och hans daner. Förvisso hade de hjälpt till att vräka Sölve, men vad vore de inte i stånd till att göra? Haralds här var stor nog att överta jutarnas roll som skövlare och splittrare bland Svitjod. Många män fruktade att Harald ämnade utmana Östen och Svitjods makt, nu när han ändå befann sig i landet. Men det gjorde han inte. Det visade sig att Östen och Harald hade lätt att komma överens. Båda trivdes i den andres sällskap. Inom några dagar verkade de såta som syskon, som om de hade känt varandra sedan barnsben. Det är möjligt att de i varandra såg en frände istället för den förlorat. Harald saknade Viger, Östen, Erik. Synd på din bror, sa Harald. Också vi kom bra överens, även som fiender. Ni hade båda era skäl. Men hade fred rått, hade ni varit vänner. Ja, liksom vi är. Efter dagar och nätter då byte och belöningar hade skiftats, kväden sjungits och bragder berättats, enades Harald och Östen om att dela Svitjods kungamakt sinsemellan. Harald hade avgjort slaget och två kungar rådde bättre än en, särskilt i tider av utråd och landvärn. Den ene kan härja, den andra värja, sa Östen. Glöm inte att jag också har skällande sörja för, sa Harald. Jag saknar Viger, både som vän och som värjare. Ingå förbund med Finnvid, föreslog Östen. Han är rätt rådig och ni verkar komma bra överens. Det gör jag gärna, men också han har ett eget rike att råda över. Styrbjörn satt på några få stegs avstånd och han hade riktat sitt öra mot rådslaget. Harald, sa han, om du vill följa med till Själland. Som du vet kan jag både styra och strida. Dessutom har jag ett gott öga till Ginna. Vem vet om hon kan tänka sig mig som husfar nu när Viger är borta. Har du inte egen gård, sa Östen. Ragnar mår råd över gården, sa Styrbjörn. Han repar sig nog. Idag låter jag nästan som vanligt. Inte mäktar han med, sargad som till ensam sen Sölve gästade. Snart är visat gården i stånd, sa Styrbjörn. Ja, inte förrän vi har farit, sa Harald. Dessutom tror jag att du har bättre hopp på Gilja Ginna om hon först får sörja Viger färdigt. Jag ska tala för din sak med henne, men inte förrän tiden är mogen. Han såg vänligt på Styrbjörn. Denne trutade med munnen och grubblade. Sämre budbärare kunde jag få, sa Styrbjörn, än Harald Skällans jarl. Men du sa att du saknar Viger också som värjare. Det gör jag, men inte så länge som jag själv vistas hemma. Till i vår sitter jag där. Till sommaren vet man aldrig vad som händer. Antingen rår vi ut, eller värjer oss, eller både och. Då fordras Viger, vad som än händer. Styrbjörns rösten, jag menade det, sa Harald och suckade. Han sjönk ihop och med en splänkte det i ögonbrån. Jag förmodar att du har rätt, sa Styrbjörn. Kungar måste vara kloka, sa Östen. Och råda rätt, sa Harald. Då kommer jag efter med eget skepp, senast till våren. Gör det, sa Harald. Då kanske Ginna väntar dig med öppen famn. Vem vet, sa Styrbjörn. Hoppet om henne får värma i vinter. Han log, men tänkte att vintern blir lång. Innan allt folk for från Uppsala valdes Östen till kung med Harald som samregent. Finnvid var deras förbundne. Fred skulle framgent råda mellan folken, även med Gautjod, men så var det redan sedan länge. Finnvid och Harald hörde samspråka om att återhärja Jutland. Landet ligger helt öppet, sen Sölve svek det, sa Harald. Där är mager, sa Finnvid, jag vet, för jag var där innan jag kom hit. Kanske Kent, funderade Harald. Varför inte Friesland, sa Finnvid. Varför inte? Dorestad lär vara en rikstad. Eller Utrecht. Där får ni härja på egen hand, sa Styrbjörn. Jag har vänner där. Britannien blir bättre, sa Finnvid. Gipsvik, sa Harald och sneglade på Styrbjörn. Den staden har jag sett nog av. Alldeles för mycket lera. Harald flinade och stötte armbågen i Styrbjörns sida. Efterhand skingrade skarorna. Så snart de sårade gick att flytta for soländerna hem. Tunaborna skulle få en tung återkomst. Å ena sidan bar de bittra bud till Holmdis. Å andra sidan väntade digra dagsverken. Många händer saknades samtidigt som gårdens sysslor inte lät vänta på sig. Tuna var inte ensamt. Likadant var överallt. Vissa gårdar var utplånade. Där måste arvingar sökas så att gården befolkas och bebyggas på nytt. Finnvid och finnvedingarna får välfägnad och firade åter mot finnveden samman med Haraldens daner. Deras döda fränder hade bränts och begravts i Uppsala, utom Haralds härsar som fördes obrända ombord för högläggning hemma vid. Detta gällde inte minst Viger. Innan de nådde öppet hav fick de dock bekymmer med dragar. Varje kväll ankrade man inför nattens vila och varje morgon återfanns någon eller några sargade kroppar ombord, i land eller i vattenbrynet. Andra angripna som klarat vid livhanken mälde att maran hade ridit dem. Märkliga var de vittnesmål som sa att hon viskade och väste på jutiskt tungomål. Slutligen blev svårigheterna så stora att Harald beslöt att bränna liken på plats. På öppet hav är vi fullkomligt värnlösa, menade han. Här förankrade de i en vik öster om Soland, brände de döda och reste stenkummel över dem. Innan de får vidare mot Själland reste sig flera rösen på åsryggen i väster. Störst var Vigurs. Platsen kom sedermera att nämnas Danarör. I Soland återvände vardagen efterhand. Holmdis tog förlusten hårt men hämtade sig till sist. Hon hade inget annat val. Men sorgen dröjde sig kvar. Den fick hon leva med livet ut. Den ene miste man. Den andra får man åter, sa hon och kramade om Gangulf. Holmdis och Fröjdis rådde tillsammans över hus och härd samt gårdens fän. Gangulf axlade Fridbjörns roll som husfar. Tillsammans med Smidebbe, Frida och Radulf skötte han gården, inägorn och utmarken. Var sak har sin tid, sa han. Att gå bärsärk ger ära, sa Smidebbe. Att sköta gården ger föda, sa Gangulf. Fröjdis omsorger var tidigt frukt. Innan äpplena mognade var både Gisle och Radulf på benen. Också Ragnar hämtade sig, men det dröjde. Såren såg fula ut. Länge läckte de vätska och var. Benbrottet läkte slutligen, men hältan blev han aldrig helt av med. Fröjdis ägnade honom mycket omsorg, först i Tuna och sedan i Ed. Ofta gjorde hon sig ärende dit och, när de hade blivit tillräckligt helbrägda, han till henne. Hon sprang på lätta fötter, han haltade med stav i hand eller red. På sensommaren byggde Olof Gisle och Geir i Hersby, samt skördade. Hela hösten och vintern gick åt till att återuppbygga hallen. Ibland fick de hjälp av folk i trakten, från Tuna och andra gårdar. Ibland fick de själva räcka hand åt dem som behövde hjälp. Frida som Smidebbe var värdefulla medhjälpare. Särskilt Frida fann nöje i att hjälpa sina fränder. Den hösten slutade Radulf att växa på längden. Hans håg mognade och han tog ansvar för mer än det man bad honom om. Om de någon gång fick en stund över, övade han och Gangulf kamp. Han förstod nu att bragder och uppoffringar gick hand i hand. Ingen strid utan förluster. Härfader ger, tänkte han, och härfader tar. Jul drack de alla i Tuna, men midvinter firades i Hersbys nya hall. Vi svor att inte bygga för en mor och far var hämnade, sa Gisle. Och Gunn och Ginna funna, sa Geir. Nu har vi både hall och hämnd, samt har hittat våra systrar, sa Olof. Det är gott, sa Gangulf. Det är inte utan hård kamp ni åstadkom detta. Och du med, sa Gisle och Geir, men. Men ni saknar kvinnor på gården, förmanade Holmdis. Det går inte för sig, utan kvinnfolk förfaller även den främsta av gårdar. Ingen blir gladare än vi om denna brist blir lagad, sa Geir. Särskilt Olof land till och petade i broderns mage. Vet du någon lämplig, frågade Olof med lysten blick. Flickor finns varstans. Sitt inte här och bli hemska. Ut och träffa folk. Vi ska, sa Olof. Betänk att vi har byggt ända till nyss. Frida borde flytta hit, sa Geir. Eller hur, Gisle? Hon behövs i Tuna, sa Holmdis. Ni är väl inte så svultna att ni ohågar er egen tvåmänning? Vem vet, sa Geir. Gisle, jag tror att det är henne du pratar om i sömnen. Du pratar i nattmössan, sa Gisle och rådnade. Geir flinade. När kärlen gick ur jorden grävdes Onyding och Helga upp igen. De var magrare än fordom, men inte värre än att återseendet var kärt. Tillvaron under jorden var nu över. Det var dags att fara till himlen. Den gamla båten som hade sparats under tak hämtades och lades på bädd av ris och ved. Gods som räddats ur ödelagd gård lades där ute i, och sist föräldrarna själva. Holmdis bistod med bolster. Tamboskap fanns föga av, men med jakt fylldes förråden för både levande och döda. Gangulf berättade att han hade siktat björnsbildning och bad att få låna barnet. Efter dagar till skogs återkom han med båten full av björnkött. Somligt fick föräldrarna, somligt förtärdes på gillet. Onidig och Helga fick vila på björnens päls. Dess huvud grinade grymt och skulle medföra en hedersam ankomst till Asgård. Sist kastades Onidings vapen och viga honom och Helga åt den höge. Gisle och Geir hade lagat spjutet, spelat och surrat de brustna bitarna. Olof klättrade upp på bålet och kastade över föräldrarna in i båtens damm. Där satt det, hårt hugget i veden, med skaftet över de döda. Hettan dröjde sig kvar långt efter att lågorna hade förtärt föräldrarna gods och ved. Nu är kretsen sluten, så Gisle. Minns du förfjol, när vi återkom från jakten? Mm. Minns du hur det luktade? Brandrök, så Geir. Och lät. Inte alls. Just det. Och nu står vi här ännu en gång. I stum saknad och känner lukten och rök. Det var här vi stod, minns du? Vi tog omvägen över gravarna. Bröderna blev tysta. Var och en i sina tankar. Men det gick inte så illa som vi trodde, så Geir. Varken för oss, så Gisle. Våra syskon eller för Fjolvar. Fjolvar, han dog ju. Och var hade Svitjod varit utan honom? Geir grubblade och sa sen: liten ödestråd i mäktig väv. Båda blev återigen tysta. Luften dallrade ovanför glöden. I skymningen sjöng en trast, vårens första. På en helt annan plats satt en man och flyttade pjäser på ett bräde. Skägget var grått, så en vid hatt hade han på sig, trots att han satt under tak. I hallen framför hans fötter vistades otaliga kämpar, frossande fläsk, sörplande sod och bäljande öl. Själv drack han vin och åt föga. Han låg för sig själv. Människors öden roar mig, tänkte han. Man drar en tråd och lossar en annan. Han flyttade ännu en spelpjäs. Se där, nu fick jag den. Jag tar och jag ger. Det har varit hårda år för somliga. Nu får de bida. Åker ska ligga i träda. I sinom tid är det dags igen.